Klockan 06.09. I position 20 grader, 22 minuter norr. 135 grader, 50 minuter öst. Kurs 265, hastighet 15. Rapporterade cheftelegrafisten något han såg vara ett flygplan i kompassriktning 000. Positionsvinkel 21. Genom kikare observerades tre föremål nära varandra. Det ena var av första storleksordningen, de övriga två var av andra storleksordningen. Föremålen rörde sig med mycket stor hastighet mot oss på okänd höjd. 09.14 registrerades fyra föremål i flykt på SPS 16C, radarsökaren, under 22 miles och cirka 6 minuter. Över oss spred sig föremålen i cirkelformation och höll sig rakt över fartyget i cirka 3 minuter. Denna manöver observerades både visuellt och på radar, och föremålen företog flera kursförändringar medan de blev iakttagna, och deras hastighet uppmättes till över 3000 knop, 5555 kilometer i timmen. Anrop gjordes över IFF, Identify Friend or Foe, identifiera vän eller fiende. Men anropen besvarades inte. Efter manövern över oss så rörde sig föremålen i riktning sydost i oerhörd hög hastighet. Den nämnda händelseförloppet iakttogs av befälhavare, officer, alla på bryggan och många på däck. Observationen är gjord av 12 personer i 8 minuter ifrån ett fartyg ur den amerikanska marinen på uppdrag vid Filippinerna den 5 maj 1965. Den extrema accelerationen och de höga hastigheterna är typiska för många observationer. På radarn har man uppmätt hastigheter på uppemot 43 000 km i timmen. Och det här är bara en av händelserna som vi ska ta upp i dagens UFO-podd-avsnitt. Luta dig tillbaka och häng med på en oförklarlig resa. Jag heter Sebastian Krantz.
Play.
Mystiska avtryck på marken, vilka tycks ha kunnat göras av en okänd farkost uppifrån, är inte ovanligt. Den norska skeptikertidningen NIFO Bulletin rapporterar om ett fall från 1972 med oförklarade trianglar och några cirklar på öar i Norge. Plötsligt en dag vid ebb fanns 8-9 märken på den isolerade ön Kjölsöja i Lyngenfjorden, nedpressade 30-40 centimeter i leran. I det första märket uppges sidorna har varit cirka 11,5 meter. Enligt ufologer som gjorde en undersökning så var märkena liksidiga trianglar med sidor så skarpa som om de hade stämplats ner i leran. Men tidningen är skeptisk till beskrivningen. Vad som däremot står helt klart är att det fanns oförklarade märken på ön. Det uppgavs att folk hade sett märkliga ljus på himlen vid tiden i fråga, och ett faktum tycks vara att strax innan spåren i leran upptäcktes så inträffade kraftiga störningar i tv-sändningen, följd av totalt stopp. Ingen förklaring till avbrottet kunde hittas. Avbrottet i tv-sändningen och avtrycken i leran kopplades samman och man spekulerade i att man hade fått besök av ett UFO. Någon naturlig förklaring kunde man inte finna och bilar saknas på den här ön. Eftersom avtrycken finns i det område som torrläggs vid ebb och kommer under vatten vid flod, så kan det ligga nära till hands att tänka sig att en liten båt kommit in mot ön och gjort avtrycken. Men skeptikerna menar att en liten båt som det i så fall måste ha varit inte kan göra så stora och djupa märken. Senare upptäcktes andra liknande avtryck på andra öar i närheten. I allt som allt 27 stycken. Så vad kan ha åstadkommit märkena? Isblock. Man pratar om att fjorden tidigare under året varit full av drivis med 28 triangelformade isblock. Vart skulle de ha tagit vägen? Helikopter med stora trekantiga fötter. Sådana helikoptrar är inte kända. Något stort djur? Nej. Sådana finns inte. Man menar att även om man aldrig lyckas se en rimlig förklaring till avtrycken så kan förklaringen vara både jordnära och enkel. Tidskriften ber om läsarnas hjälp att hitta lösningen. En ung pilot meddelar ledningen att någonting kommer flygande mot honom. Men han kan inte bedöma hastigheten. Plötsligt får han motorkrångel innan han försvinner spårlöst i Tasmanhavets mörka vatten.
De kommer emot mig, rakt österifrån,
rapporterar den unga australienske piloten i radion.
Det tycks flyga över mig. Men jag kan inte bedöma hastigheten. Det flyger förbi. Det verkar avlångt. Nu kommer det rakt emot mig. Det lyser grönt.
Detta möte blev det första vittnesbördet om de säregna fenomenen som i slutet av år 1978 gång på gång visade sig på natthimlen söder om Melbourne. Några ögonblick senare rapporterade piloten Fredrik Valentich:
föremålet kretsar alldeles ovanför mig.
Han talade sedan om att han hade fått motorkrångel.
Det svävar och det är inget flygplan,
fortsatte han.
Det är...
I samma ögonblick bröts radioförbindelsen med planet. När man inte hörde något mer ifrån piloten så antog man att planet störtat i Tasmanhavets mörka vatten. Flera månader senare så hade man ännu inte funnit några spår av det. De närmsta dagarna efter hans försvinnande så fick man flera rapporter om egendomliga lysande föremål i luften över Australien och Nya Zeeland. Ingen av dessa händelser ledde till något så dramatiskt som den unge pilotens oförklarliga möte och försvinnande. Men ett av de rapporterade fenomenen väckte speciellt stort uppseende. Händelsen utspelade sig tidigt på nyårsaftonens morgon 1979. Strax öster om Sydön i Nya Zeeland befann sig tre tv-reportrar ifrån Melbourne ombord på ett fraktplan. Planet följde luftleden mellan Wellington och Christchurch där besättningarna på två flygplan 10 dagar tidigare hade observerat klara, ännu oidentifierade ljussken. Strax efter midnatt så fick de syn på rörliga, lysande punkter. Och i 2 timmar ägnade de sig åt en sällsam kurragömmalek med dessa mystiska ljuskällor. Medan planet flög söderut mot Christchurch så lämnade ett av vittnena en beskrivning som spelades in på band. Jag ser starka, pulserande ljus som dyker upp och försvinner igen. Samtidigt registrerades oförklarliga radarekon i Wellington. Ett av dessa tycktes följa efter planet och samtidigt såg de som befann sig ombord några minuter ett blinkande ljus. Under återfärden dök ett nytt ljussken upp ungefär 15 kilometer ifrån fraktplanet. Och enligt en av tv-reportrarna så hade det okända föremålet en klart upplyst underdel och överdel. Och det hade en sorts genomskinlig kapsel. Vad för slags föremål det än kan ha varit så blev det i varje fall utsatt för en ingående granskning. Både med blotta ögat och med hjälp av diverse instrument. Fenomenet iakttogs ju inte bara av tv-reportrarna och planets båda piloter, utan det spårades också av planets radar. Men märkligast är kanske att det också dokumenterades på färgfilm. TV-fotografen tog sammanlagt ungefär 23 000 16 mm filmrutor, som senare överlämnades till Dr. Bruce Maccabee, en fysiker och specialist på optik vid den amerikanska flottan. Med hjälp av ett datasystem ljusförstärkte han filmen med samma teknik som används för tv-överföringar ifrån satelliter och rymdsonder. Filmen återgav sedan en kort men mycket intressant bildsvit med mystiska flygande föremål. En bildföljd visade en klockformad kontur med klart lysande underdel, precis lik det föremål som tv-fotografen berättat om. En enda filmruta i denna sekvens visar något som ser ut som ett spår efter föremålet, när det hade gjort en looping. Det tyder på att det måste ha rört sig oerhört snabbt i förhållande till kameran. En annan bildföljd återger ett föremål vars ljus pulserar rytmiskt så att det omväxlande liknar en ljus eller gulvit cirkelform och en dunklare rödaktig trekantsform. Efter att ha undersökt filmen så kom Maccabee fram till att ett av föremålen hade befunnit sig på ett avstånd av 10 distansminuter ifrån planet. Det borde haft en bredd på mellan 20 och 35 meter. Hans analys tydde också på att föremålet avgett ett ytterst kraftigt ljus, motsvarande en glödlampa på 100 000 watt. Maccabees undersökning gav också ett annat häpnadsväckande resultat. Om man bortser från kamerans rörelser och utgår ifrån att iakttagelsen inte störts av några obekanta fenomen, då bör ett av de kända föremålen under sin looping ha rört sig med en hastighet av närmare 5000 km i timmen. När Maccabee hade avslutat sitt arbete så lämnades filmen och övrig dokumentation till en grupp amerikanska vetenskapsmän som var specialister på optik, biofysik, radar, optisk fysiologi och astronomi. De var helt överens om att det inte gick att förklara något av det som hänt i samband med iakttagelserna vid Nya Zeeland. I motsats till vad andra forskare hävdat ansåg de att de oförklarliga ljuseffekterna inte härrörde från Venus eller andra planeter, att de inte heller kunde ha samband med stjärnor, meteorer, ballonger eller flygplan som råkat ur kurs. Inte heller satelliter, atmosfäriska synvillor eller reflexer. Forskarna var också eniga om att det verkligen hade rört sig om UFOs, det vill säga oidentifierade flygande föremål. Jag kunde kanske vara 5 år eller så. Det rör sig om 1962 eller där ikring. Jag har ett tydligt minne av att jag satt där hemma och tittade på tvn en kväll. Troligen i mars eller i april. Det var vår. Vädergubben talade och talade om ett lågtryck som skulle komma in över Skåne. Oj då, det är ju här, var min tanke. Sen tänkte jag inte så mycket på den saken förrän nästa dag. Min mor skickade ut mig för att leka. Jag irrade ut på ängen bakom huset och det var då som jag såg något som jag aldrig tidigare sett. Två väldiga saker hängde, kanske 50 meter upp i luften och gled makligt mot öster. De var gråa och i mina ögon enorma. I efterhand har jag beräknat dem till över 100 meter långa. Jag minns att jag fick en obehaglig association till vaccineringssprutor. Min nästa tanke minns jag än idag mycket tydligt. Det där måste vara lågtrycket som kommer. Barn som jag var så struntade jag i allt sammans och fortsatte min lek. Observation 2 var på en mörk kväll. Kanske kring 1965. Familjen med undantag för min mor var församlade i bilen på gårdsplan. Vi skulle åka bort på besök hos någon. Och mamma var alltid en aning sen till bilen. Hon hade alltid så mycket att stå i. Och jag hade vid denna tid börjat intressera mig för stjärnor. Jag har läst astronomi vid universitetet numera och jag satt och tittade ut mot nordost. Där uppe i luften hängde ett rött klot, betydligt större än någon stjärna eller planet, och jag förstod direkt att det inte kunde vara någon planet. De står aldrig så högt i nordost på den skånska himlen. Kring det röda klotet svärmade vita punkter. De for i sakta mak av och an. De flesta rörde sig radiellt ut och in ifrån klotet. Så jag påkallade min fars uppmärksamhet. Men han var stressad av att vi höll på med att komma sent. Det är nog ett flygplan, svarade han, utan att titta efter. När vi sedan for iväg med bilen så försvann farkosten ur blickfältet. Observation 3. En sen julinatt 1977 vandrade jag och en studentkompis mot vårt bostadsområde i norra delen av staden. Det allmänna pladdret avbröts då jag såg något mycket märkligt. Mycket långsamt så gled ett starkt lysande grönt klot mot nordväst. Det liknade de glödande färgade klot som finns i fyrverkeripjäser, fast större. Storleken föreföll vara som en 25-öring. Det fanns såna då. På armlängds avstånd, som sagt intensivt grön. Efter sig hade den en glittrande svans av dansande guldflingor. Observationen varade några minuter och sedan försvann den bakom huset. Tilläggas bör att dagen efter stod i tidningen att ett UFO hade observerats i trakten av Ängelholm senare den natten. Ängelholm låg precis i färdriktningen på vår farkost. Observation 4. Troligen sen vår eller tidig höst 1978. Korridorfolket satt och språkade i köket en sen kväll när en av oss råkade slå en blick ut genom fönstret och ner mot stan. Ett rött lysande klot gled av och an över centrum, några kilometer bort. Helt i trakten av domkyrkan. Vi trodde att det var någon helikopter eller så och slutade snart intressera oss. Men sedan stod det i tidningen att ett rödlysande UFO hade flugit över stan. Observation 5. Troligen 1995. Jag var ute med min i sin sittvagn sovande dotter på promenad strax utanför stan. Motionärerna springer av och an. De har bara sig själva att tänka på. Plötsligt och nästan tvingande dras min blick mot en dunge några hundra meter bort. Där hänger ett vitt lysande UFO i luften. Det var lika vitt som när man bränner magnesium, men inte lika starkt. Man kan säga att det var triangelformat, men hörnen var avrundade och sidorna bulligare än på en triangel. Det pendlade som om det hängt ett himmelskt snöre i en rytm på kanske 5 sekunder. Jag blev lite obehaglig till mods. Jag hade ju med mig min dotter och var rädd för hennes säkerhet. Så jag försökte träffa dem med mina tankar. Stanna där ni är. Jag blir här. Jag rörde mig försiktigt fram längs vägen och efter 3 till 4 minuter så sjönk ufot bakom dungen och försvann ur min blick. Detta är mycket korthuggna berättelser och det finns fler detaljer som jag inte orkar knacka ner så här direkt. I ingen av dessa observationer såg jag något som liknade det klassiska tefatet. Men ufon måste det väl ha varit. Så jag kan väl med gott samvete och med en del humor säga, jag har aldrig någonsin sett ett flygande tefat. Och med det så säger också jag tack för att ni har lyssnat på UFO-podden denna vecka. Och vi hörs igen nästa.